Podplay.
Ja, okej, Pontus. Det är ju den tiden på året, man brukar säga. Det är dags att fundera lite grann på vilka roller vi spelar i den här podden och hur vi ska liksom...
Jag tycker det känns skitbra hela säsongen liksom.
Ja, men det tycker jag också. Det tycker jag funkar jättebra. Men vi måste liksom gå igenom, vad gör vi nu under liksom? Vi går ju på kalenderår, så vi ser ju så, hur ser 2022 ut? Och då funderar jag på så här, din roll här i podden, vad skulle du själv säga, dina styrkor?
Nej, men jag är ju poddens bästa poddare. Ja. Tycker jag.
Ja, för det finns de andra i podden som kanske tycker det också. Så att vad, om man ska jämföra dig med de andra, hur skulle...
Nej, men jag har ju mycket bättre förväntad ingångsord på olika ämnen än vad Petter har till exempel. Mm. Jag ligger dubbelt så högt som honom i den kategorin. Mm. Att i driva podden antal minuter, ja, då är jag ju 4 gånger högre än någon annan i den här podden. Jag ligger ju högst i alla de här kategorierna. Förväntade skämt, topp tre i podden.
Topp tre på...
Det är topp tre. Det är ändå liksom i toppen. Mm. Jag förväntade intron. Ja, där är jag etta.
Ja, det, som jag säger, det måste jag hålla med om. Det är faktiskt det enda de jag har skrivit
fakta,
min egen.
Det här är ju fakta, ja. Joakim. Jag har ju använt FBRF här för att kolla upp alla de här sakerna. Alltså jag tycker spontant att jag känner mig lite underuppskattad här. Ouppskattad. Mm. Alltså... Jag behöver ju liksom få mer utrymme. Jag är den som ja, men som bryter flest dåliga argument i den här podden. Topp tre är jag på att driva samtalsämnet ut ur dåliga argument. Och förväntade räddningar av dåliga one takes. Etta. Alltså, statsen finns ju här.
Jag håller med dig. Vi skriver nytt kontrakt. Kick and Rush, Sportexpressens podd om Premier League, är tillbaka med mig, Joakim Rydström. Och här inne i värmen i studion har vi Pontus Weinemo.
Ja, tack. Ja. Det är jag.
Ja, han sitter i värmen. Och på länk på en så kallad inringning som ni har i bakgrunden har vi Petter Landén som... Promenerar runt i 14 minusgrader, va? Eller?
Ja, 15 är lite telefonappen. Men vi kan väl säga att det är 14 då.
Ja, välkommen. Har du handskar på dig?
Ja, tunna.
Ja, men varför har du inte varma handskar på dig?
Jag äger inga.
Ja, men du måste ta hand om det. Du är från Skåne. Det är ju livsfarligt för dig att vara ute i sån här kyla.
Jag kan säga så här. Det finns ingenting kallare liksom, än 1-2 plusgrader, snålblåst och så här iskallt regn. Såna här liksom... kalla dagar med hög luft och sånt, det är ju jätteskönt.
Ja, jag älskar det också. Men du är med på länk för att du föräldraledig fortfarande, eller hur?
Ja, det kommer vara ett konstant faktum i alla fall ett halvår till. Så get used to it.
Okej, du får en chans att säga hur du har det på föräldraledigheten när vi går vidare.
Ja, det är jättetråkigt att prata om, men jag tänkte väldigt mycket att vara... Alltså förälder är lite som att ha en liten Liverpool-supporter hemma. Och det är ju, i grund så är det ju så här. Att barnen har sån jäkla övertro på sin egen förmåga. Och ett vansinnigt självförtroende. Ibland är kanske berättigat, men det gör ju också att de kastar sig in i situationer som är direkt farliga för dem. Men då räddas de alltid upp i sista stund ändå. De når ju... utveckling och framgång utan att spendera pengar. Vilket såklart går att härleda till Liverpool också, såklart. Men det finns ju en annan sida, inte bara den här positiva med självförtroendet och framgångarna, utan även att när saker och ting inte går som de vill så blir de så fruktansvärt gnälliga. Och det är tårar och det är skrik och de beter sig och de är högljudda. Och så fruktansvärt tålamodsprövande. Och mer ofta än inte så känner man så här, jag måste ha en paus. Man går in i ett annat rum, man skriker i en kudde. Man måste få ut liksom frustrationen på de här extremt tålamodsprövande typerna. Men sen är det lite fint idag, för att vare sig det gäller Liverpool-supportrar eller barn, så landar man ju alltid i att det skulle vara mycket tråkigare om det inte fanns.
Mm. Mm. Jag hörde, alltså det bröts allting, så vi har inte hört någonting.
Nej, så okay. Ta inte om det.
Nej.
Jag tar inte om det.
Nej. Bra. Du, jag tänkte vi skulle prata om Everton
finns
nu.
Finns det på band?
Det kanske finns på band. Vi får se. Du får lyssna på podden när den kommer ut, se om det är kvar.
Ja, det, för jag var ju så här typ, alltså det var inte världens mest välfunna spaning, men det var ändå helt okej. Okay. Jag blev lite så här under vägen, så alltså inte ett enda fniss liksom. Har jag kalibrerat det så jävla fel? Ja, kanske.
Ja, du fick fnissen nu istället. Du, nu ska vi prata om Everton, som sagt. Vi går till den andra Liverpool-klubben. De slog till slut Arsenal på hemmaplan med 2-1 igår efter bland annat två var bortdömda mål. Och vinsten gör de till 12 i tabellen nu. Men innan matchen så i haltande tabell så låg de så illa som 16:e plats. Och fansen, så att säga, de är inte nöjda. Igår planerades en protest av några supportergrupper att publiken skulle resa sig och gå ut i 27:e minuten för att markera att det är 27 år sedan Everton vann en trofé senast. Och några reste sig till och gick också. Jag vet inte om det filmades, jag såg inte matchen.
Gjorde det. Ja. Men det är ju en klassisk Liverpool-ramsa. You haven't won a trophy, you haven't won a trophy, you haven't won a trophy since 1995.
Ja, det är fint.
Mycket fint.
På en banner på läktaren så kunde man också läsa att Time's Up Bill, riktat mot Evertons ordförande Bill Kenwright. Och inför den här matchen hade de 8 matcher utan vinst i ligan. Och häromdagen fick sportchefen gå, men Benitez sitter kvar. Så Pontus, det här är en himla soppa. Men vad är det egentligen som händer i Everton?
Det är väl kanske det mest kaos. Alltså, det finns ju alltid något kaoslag i Premier League. Och någonstans så har ju Everton fått liksom flyga lite under radarn medan Ole Gunnar Solskjær hans kaos har pågått i Manchester United. Mm. Så nu någonstans har vi liksom fått följa det här lite på distans. Men nu när Solskjärsoppan är över, då riktas ju allt ljus mot Manchester, eller mot Everton.
Vi måste ha en ny.
Det är en ny. Ja. Och då har ju de har axlat den här manteln så himla fint. Att vara kaosklubb nummer ett. Och verkligen, de flyger ju med uppgiften, så att säga. Men det här är ju ett lag som har... Det är ett av de mest hårt satsande lagen i Premier League.
Ja, de hade satsat 300 miljoner pund på 5 år. Eller?
Ja, men de har lagt extremt mycket pengar på spelare och värvningar. Som jag i mångt och mycket tycker har varit väldigt rätta satsningar. De har fått in några fotbollsspelare som är fantastiskt bra. Vilket gör det att det är lite konstigt att slutsatsen blir att ja, men sportchef Marcel Brands får lämna, men inte Bill Kenwright eller Rafa Benitez. Och det är det som är någonstans, det blir lite konstigt här, för Marcel Brands verkar väl då vara den som har ändå fått in Allan, Doucouré, Demarai Gray som är en fantastisk värvning. Richarlison är inne och ja, sen, jag vet ju inte exakt hur det har funkat, vem som har varit drivande i vilka spelare och sådär. Det känns spontant som att Marcel Brands är den som har tagit in Demarai Gray och Bill Kenwright lobbade för att ta in Townsend liksom. Och Fabian Delph. Det är bara min spontana känsla.
Jag är benägen att hålla med.
Jag har sett kommentarer i brittisk press också om att hur mycket hade han med det här att göra överhuvudtaget? Så försöker de försvara att han blir sparkad som sportchef.
Ja men det verkar ju vara som att de har tagit in en sportchef som inte har fått agera sportchef riktigt. Mm. För han vill ju inte ha in Benitez nu i somras till exempel, men blev överkörd. Utan han vill ju ha in en ja, vad var det citatet där, typ så här, en Graham Potter-like person. Typ, så här. Men, ja, det hade ju såklart varit mycket bättre än det för Benitez. Nu tycker jag att Everton spelade riktigt bra stundtals mot Arsenal. Eller, det var ju ett bedrövligt fotbollsmatch och det var ju en sluggefest utan dess like. Fruktansvärt underhållande var det.
Det var... Jag smsade oss igår och sa att det var en match mellan två fruktansvärt dåliga lag och en ännu sämre domare.
Ja, jag tyckte först bara, fan, Mike Dean, han är ju för fan från Liverpool. Ska han verkligen döma Everton? Mm. Det har ju varit så här, han brukar ju väldigt sällan döma Liverpool. Det är ju i derbyn mot Everton som Mike Dean brukar vara domare. Han är ju öppen Tranmere-supporter. Så jag blev lite chockad. Och det är ju också nu är det ju två var offsider på Everton som är extremt tajta. Det behöver man inte gå in på, att var offsiderna är. Det är ju inte bättre än vad det var för förra året. Det är inte sämre. Nej, heller, alltså det är bara fortsatt.
Det är ju sån här Sadio Mané offside. Att det är så här, även när man ser att det är offside så ser man inte att det är offside.
Nej, det var så här, men hur fan går den här linjen egentligen? Så långt fram är han ju inte. Man vet ju inte. Alltså, men ja, det är säkert rätt, men också, det är omöjligt att säga med blotta ögat. Mm. Och då känns det som att, släpp det. Så det var ju Jag var ju helt säker på att Richarlisons kvitteringsmål också skulle vara offside. Och jag bara satt och väntade på det där skrattet. Att nu kommer det, nu kommer det. Men så var han inte det. Vilket ju var superrättvist. Everton var mycket bättre än Arsenal var. Men det är ju en annan historia att Arsenal gick från att vara obesegrade i 8 matcher. Börja se ganska bra ut. Och nu ser det ju riktigt kattpiss ut. Jag tycker hela mittfältet var ju bedrövligt. Xhaka kommer in och... Ja, han är så här riktigt så här rött kort Xhaka dålig. Thomas Partey är inte heller någonting att hänga i julgranen, men överlag också så här, hela backlinjen hänger ju inte ihop och de så här försöker med så här spela ut från målvakt, men det går ju liksom inte. Samtidigt som Everton
det är oerhört underhållande med just Partey. Jag såg en intervju med honom inför Everton-matchen där han liksom sitter och säger att jag har inte alls nått min bästa nivå än, och det man såg honom i Atletico och i Champions League och så bara, nej, han är inte i närheten. Det stämmer ju.
Ja.
Men framförallt, jag har inte hunnit akklimatisera mig till Premier League. Och så här, man betalar 500 000 kronor för en spelare, vilket fan förväntar man sig att det ska gå lite snabbare än en och en halv säsong, eller?
Ja, men det får man ändå säga. Att man kan ju hoppas det i alla fall. Att en fotbollsspelare kan akklimatisera sig på den tiden. Ja, det är ju beklämmande. Men det var en situation i matchen som jag tyckte så här bara, ja, men det satte verkligen tonen för hur hela den här matchen var. Det var när Everton vann en frispark vid typ mittplan. Och Michael Keane ska gå upp och starta igång spelet, men han har liksom ingen att passa. Allan börjar springa ner och ställa sig bakom för att ta emot passen bakåt. Men så väljer han att passa 2 meter fram till André Gomes, som har 3 Arsenal-spelare liksom inom en halv meter runt sig, och så tappar de bollen direkt. Man bara, det här är det sämsta fotbollet jag sett i hela mitt liv. Och sen är det bara...
Vilken matchminut var detta?
Det är ju precis innan 1-1 målet.
Ja, för att alltså de fortsätter. Jag håller med, jag kommer inte ihåg just den sekvensen. Men precis i slutet, efter att Gray har avgjort till 2-1, det är ett mål som vi borde diskutera också förut, men så vinner Richarlison frispark högt upp på Arsenals planhalva. En minut, 1,5 kvar av stopptiden. Det är ju bara att liksom hålla i bollen, säkra. Arsenal ska inte få ett anfall till. Jag tror att det är André Gomes som ska slå frisparken. Och jag tror, om det är Gray eller någon som ställer sig 2 meter ifrån honom och redo att ta emot bollen så att de kan hålla i den. Istället tjongar han en luftpastej ut mot kanten där en ensam typ Richarlison står mot 3 Arsenal-backar. Det är manglad. Arsenal kan få ett sista anfall. Nu ledde det till absolut ingenting. För att,
ja, då är då Aubameyang missar sitt friläge, va?
Nej, detta är efter, tror jag.
Ja, okej. Okay. Det var det sista som hände. Aubameyangs
Ja, förlåt. Nej, det var det precis innan. Ja. Det var precis innan det hände. Men det är bara liksom, det är som jävla idioti. Alltså, det är det som gör matchen så underhållande också. För är det någon enda spelare som gör ett rätt beslut under 90 minuter? Det är ju tveksamt alltså.
Nej, men alla, det är ju bara fullständig panik i varenda aktion från varenda spelare. Och det är så här, ja, med Demarai Grays skott, alltså det här 2-1 målet som är ju helt fantastiskt. Det är ju inte heller, de kommer ju rusande mot en backlinje som står på hälarna med 4 spelare, och han vill ju ta ett skott från distans. Det är väl kanske inte alltid det bästa valet liksom att göra i det läget, utan det är någon form av så här, bara, nu bollen måste bara in. Och så får han till en jävla drömträff, alltså som är ett fantastiskt skott, men rent, det är ju inte det bästa beslutet du kan ta. Utan,
det funkar i praktiken, men det funkar inte i teorin.
Nej, ja, men precis. Det funkar liksom en gång av 20. Liksom.
Ja. Alla snygga mål börjar ju som en dålig idé. Ja. Det är ju så. men, och hela liksom, grejen är, vi kommer väl komma in på Arsenal också. Jag tycker vi ska göra det. Men det var en ganska uppenbart ett lag i kaos. Och liksom att det är förändringar i ledarstaben och sådär. Gör ju att fokus hamnar där och inte borde vara skadad över en Arsenal. För att om Everton är fungerande, alltså laget agerar när Everton gör 2-1. André Gomes får bollen på mittplan. Och det är bara liksom, istället för att stanna upp liksom anfallet, bara tvinga honom att passa tillbaka, täcka yta. Alltså det är som att Arsenals försvar består liksom bara av Nicolas Otamendi och Kolarov som så här fansbryter och står på hälar. Alltså de får göra precis som de vill. Det är ju alldeles för enkelt för Everton att komma fram till det här dåliga beslutet.
Ja, men det är ju när Xhaka ska springa fram och bryta och liksom i sista sekunden kommer på att jag har ett gult kort, jag kanske inte borde göra det, bara dra undan fötterna istället för att stoppa anfallet. Ja. Man säger, men ja, det är...
Du skulle ju göra laget en dubbeltjänst genom att först stoppa anfallet och sen ta ett rött.
Inte vara med någon mer i den här sången. Men jag tycker att hela den här kaos-situationen kring de här, ja, men framförallt då kring Everton som det har kokat ner till, det får ju liksom sin hela kulmen i annonsbanden från i8bet som är Evertons nya asiatiska bettingpartner. Och det här är ju kul. Det här hände ju Manchester City ganska nyligen när de gick in med ett kryptoföretag från Kina som inte fanns liksom. Det var ett partnerskap med ett företag som inte fanns, som sen bara, aha, nej, det här fanns inte. Vi avbryter det här samarbetet.
16 timmar senare så har berättat om det.
Och det här är nog liknande, för det är i8bet. Det finns liksom inte heller, det går inte att lägga några bett på det. Inte ens i Asien. Jag läste i Philippe Auclair, någon sportjournalist som skrev om att om man är i Asien och går in på den här sidan, då blir du skickad till andra betting-sajter. Som där ingen av dem heller har.
Det är en betting-sites-aggregator.
Ja, men typ. Och sen var det någon som skickade, ja, men här hittade jag någonting om vad de gör för någonting. Och de verkar satsa väldigt mycket på tuppfäktning.
Alltså actual tuppfäktning.
Ja, alltså actual tuppfäktning. Alltså två tuppar som ska döda varandra. Och det är ju...
Så ett jävla Seinfeld-avsnitt.
Det är så himla, himla sjukt. Man så här känner sig, vad gör ni för någonting? Varför?
Jag kan ändå uppskatta att så här, nu är det ju liksom så här ett gränstestande. Okej. Okay. Premier League accepterar alltså att regimen som mördade Jamal Khashoggi och får äga en klubb. Ska inte vi kolla om vi kan få in ett just for the laughs. Alltså, vi kan väl kolla i alla fall.
Om det är just for the laughs, då är det bästa som har hänt mänskligheten. Bill Kenwright sitter där så här, fan, har vi inte något tuppfäktningsbolag här borta som skulle kunna gå in och sponsra lite grann?
Det är det som är, Bill Kenwright, han har älskat tuppfäktning i 20 år och nu ser han sin chans. Ja. Slutligen ser
han
sin chans.
Men det är så kul på de här annonsbanden där det är så här, blå kläder rullar förbi, Unibet, i8bet. UNICEF, nej det kommer inte. Men ja, alltså det, ni fattar. Det är kul. Eller kul, ja. Det är vad det är.
Okej, men all tuppfäktning aside, vad är lösningen för Everton framåt? Vad säger du, Petter?
Alltså grejen är att det finns ju en risk att den redan mycket repade skivan Kick and Rush upprepar sig här. Men jag tycker att Everton har ju försökt med det innan som jag tror rätt svar, nämligen att lägga pengarna på den vettiga tränaren. De la ju extremt mycket pengar på Marco Silva från Watford en gång i tiden. Sen följde det liksom inte så väl ut. Men ambitionen var ju rätt. Alltså det fanns ju en vilja om att krossa glastaket där. Och egentligen tror jag på samma sätt som United ganska länge har varit ett par bra beslut ifrån att bli ett riktigt topplag igen. Så precis som Pontus är inne på med satsningen som har gjorts och spelarna som finns i Evertons trupp. Alltså det är ju ett extremt spännande lag. Inte minst offensivt med såhär Calvert-Lewin, Richarlison, Demarai Gray, ett mittfält bakom med Varane och Doucouré som är bra. Det är ju jättebra fotbollsspelare. Varför inte bara count losses, svälja stoltheten, skicka Benitez till, alltså sätta dem i den tidsmaskin han bara satt sig från första början och åka tillbaka till tidigt 00-tal. Och ta in den här Graham Potter-like personen då. För att det är liksom inte för sent att vara så rädda säsong eller verkligen bygga för framtiden, tycker jag.
Håller du med, Pontus?
Ja, absolut. Alltså det är ju nog en ganska pengastark klubb. Alltså de har ju finanser liksom. Jag tycker att de har ju beslutet först att plocka in Carlo Ancelotti blir ju fel. Eftersom det inte är tränare för framtiden. De borde ju försöka, de har ju en ganska spännande och på många sätt en ung och spännande trupp. Det borde man ju försöka jobba med. Att vi ska ha den här truppen med den här tränaren under en lång period för att jobba oss in i, ja, men som Spurs gjorde med Pochettino liksom. Det är ju den, det är det jag tycker att de borde göra. Mm. Det borde Everton ta efter. Men det verkar ju inte som att de har möjlighet att göra det. För Marcel Brandt, som verkar vara den mer, ja, men progressiva, alltså för, ja, men framåtblickande tränaren eller sportchefen, mm, han fick ju inte vara kvar, utan de ska ju ha Bill Kenwright som vill ha Rafa Benitez. Det är ju en annan typ av väg att gå.
Mm.
Jag tycker inte att Marcel Brands är den som har gjort störst fel, för jag tycker att spelarna de har tagit in, det är ju spelare som är bra i mångt och mycket. Det är ju defensiven där det verkligen knakar, där man inte har fått in de spelare som kanske hade behövts. Mm. Men om du kollar på övriga truppen, offensivt framförallt, då har de ändå plockat in vissa spelare som faktiskt är väldigt bra. Sen är det såklart, ja, det har gjorts en del felsteg. Alexei Iwobi för 40 miljoner pund är väl kanske inte det lyckligaste.
Alla gör felsteg.
Ja, det är inte den mest framgångsrika strategin i världen. Men Demarai Gray och Richarlison och Allan och Doucouré, det är ju alla väldigt duktiga fotbollsspelare som kan bära en klubb ganska långt.
Ja, men alltså alla är ju fel ibland. Man kan ju titta på en annan Alex från Arsenal som gick till Liverpool för 40 miljoner pund, som inte heller rosa på en marknad direkt. Eller, ja, med andra för den delen. Men jag håller med. Det är ju ett svaghetstecken om man ska nå högt att ha Mason Holgate som startande försvarare. Och det är väl eventuellt det som skrämmer Benitez, som gör laget så jävla bakåtlutat och fegt. För det är ju det man landar i. De försöker ju inte ens långa stunder, känns det som. Arsenal-matchen var ett undantag, men mot City, mot Liverpool, mot Wolves där innan, alltså det händer ju ingenting.
Nej.
Och det är ju, precis som du säger Pontus, det är ju vägen de valt, och det är ju svårt kanske att bromsa det när de väl har börjat nu. Alltså okej, vi gör oss av med de som vill gå åt andra hållet, och vi Sam Allardyce är kvar liksom. Men jag kan inte säga hur det ska röna framgång. Så hade du och jag styrt Everton, vilket jag vet att du vill innerst inne, så
du hade Pontus gjort exakt så här.
Ja, exakt. Puppet Master Ponta. Men alltså det är ju, det finns ju spännande tränarämnen där ute. Det är ju bara, alltså, och pengarna i Premier League kan du plocka vem du vill. Det är ju bara att titta på. Jag tycker egentligen att Maxwell Cornet till Burnley är ett sånt talande exempel för hur Premier League kan köpa precis vad de vill egentligen. Han spelar Champions League med Lyon, och nu ska han slåss för överlevnad med Burnley, för att pengarna är så jäkla stora. Med det i åtanke så är det ju nästan uppseendeväckande att man kan göra så jävla fel som Everton gör på något sätt.
Peter, du var inte med förra veckan, för vi pratade om Ralf Rangnick då.
Ja.
Så tänkte vi ska bara börja rent allmänt och ta din take på att han har kommit till United. Hur många getingar får den värvningen av dig?
Som tränare, ja, 2-3. Men som någon slags övergripande sportchef så känns det väl en 4 i alla fall. Han har ju ett jäkla intressant track record. Även någon slags gudfader av gegenpress. Och sådär. Det mer är väl den hela luddiga anställningsformen. Alltså, ska han vara sportchef eller ska han bara vara ett bollplank sen? Jag har inte riktigt fattat det 100%, ska jag säga.
Det är nog ingen annan som fattar det heller.
Alltså, jag tror inte att Ronaldo vet så mycket om Rangnick. Alltså, han kommer in med en så här stort, alltså en otroligt, alltså alla pratar så himla högt om honom, men alltså, jag är inte, var kommer han ifrån? Alltså det är ingen som har slagits för hans namn. Han har ju bara fått det här Manchester United-jobbet för att ingen annan ville ha honom.
Citat. Vem då?
Citat Tim Sherwood.
Ja. Ja. Har han någonting där, Petter? Den gode Tim.
Vad tycker du om Tim Sherwoods uttalande då, Pontus?
Alltså, vem är jag att ifrågasätta Tim Sherwood? Det är ju frågan.
Nej, det är
sant. Men det är väl, jag älskar ändå att han har liksom, han har ju verkligen, Tim Sherwood har ju verkligen blivit den här, han har ju gått in i rollen som nya, alltså ja, Vem har blivit? Ja, men nya alla gamla.
Ja, men han är som ett koncentrat av alla gamla gubbar på något sätt.
Ja, han är, när man har liksom tagit över den rollen lite grann. De andra har ju fasats ut.
Paul Merson, ja. Liksom lite dåligt för Paul Merson för att han typ och spelar bort alla sina pengar. Liksom.
Ja, och han har ju också försvunnit lite grann från rampljuset. Och då är ju det här en perfekt arvtagare. Mm. Att bara tycka att alla som inte har bevisat sig i Premier League är de är.
Och lite så, som inte är britter heller. Det är viktigt
ja, det är mycket viktigt.
Ja, nej, men visst var det Tim Sherwood som förra året när Tottenham värvade Reguilón, att han var såhär, yeah, it's alright, he won the Europa League and was bought by Real Madrid, but can't you do it here? He's doing his best. Men ja, alltså jag tror fan det.
Om man inte måste akklimatisera sig ett och ett halvt år, kom ihåg det. Point taken.
Exakt, han är inte Danny Rose, men det kan gå okej ändå. Vet ni, det har jag tänkt på jättemycket med Danny Rose nu när han är i Watford.
Nej, berätta.
Den gamla Danny Rose-intervjun när han sa att jag önskar trots att han kunde köpa spelare man inte behöver googla. finns det en enda spelare i Watfords trupp som Danny Rose inte var tvungen att googla på förhand vem det var? Jag tror inte det.
Nej. Ben Foster?
Eventuellt Tom Cleverley, kanske.
Det är så ja. Ben Foster.
Tom Cleverley och Ben Foster.
Ja.
Men för att återgå till Rangnick, han vann sin första match med 1-0. Mål först i 77 minuterna av Fred. Rangnick sa i efterhand, jag fick fråga min assisterande tränare om det var Freds högerfot. Jag trodde att han bara kunde skjuta med vänstern. Jag är glad för honom.
Ja.
Glad för hans skull. Men ja. Hur såg Rangnicks första match ut, tycker ni?
Det var ju ett mer intensivt pressspel än vad det har varit tidigare. Inte på något sätt överdrivet, tyckte jag, men siffrorna visar väl också att de vann bollen högre upp i banan fler gånger än vad de gjort förut.
Ja, det är för flest gånger sen Sir Alex, tror jag till och med.
Ja.
Rangnick-effekten.
Ja, men de har också haft tränare som José Mourinho, David Moyes och Ole Gunnar Solskjær. Det är inte så att de har haft Klopp som tränare.
Det var de som kom in och bara så här, spring lite mer.
Ja,
exakt. Så att det är också svårt att dra några gigantiska slutsatser av en 1-0-seger hemma mot Crystal Palace. Min största, det jag tog med mig från efter matchen egentligen var att Twitter och Dobb-TV-profilen Fabian Jalkemo twittrade. Vi dominerade en match från start till mål. Vem hade trott det? Typ. Och bara såhär, ja, alltså Manchester United på Old Trafford och Crystal Palace. Jag hoppas fan att varenda jävel förväntade sig att United skulle äga den här matchen. Men det är ju någonting hur nedbruten supporterskaran är när man ändå känner att vi dominerade mot Crystal Palace hemma. Fy fan vad vi är bra. Ja, det är väl det jag har tagit med mig egentligen.
Ja, det är bra sak att ta med sig, antar jag. Nej, men det var ju som Ragnik sa också att de har inte, hade ju inte orken att pressa mer än 45 minuter. Mm. Och det säger väl en del om så här, vad man har lagt energin på i försäsongsträningen och sådär. Att ja, men det här är en trupp som de orkar inte springa mer än 45 minuter. Det är inte där fokus har legat. Och där kommer väl in på de här farhågorna om att jo, men det kommer nog bli en hel del skador för Manchester United framåt. När den intensiteten behöver komma upp och man behöver försångsträna väldigt hårt, det ska springas väldigt mycket. Förslitningsskadorna är ju väldigt vanliga i den typen av fotboll.
Så kommer jul- och nyårsschemat upp direkt också.
Ja, exakt. Så hur mycket orkar Manchester United springa framåt? För just nu var det ju tydligt i matchen också att det var en intensitet i första halvlek och en annan intensitet i andra halvlek. Mm. Så,
ja.
Men ja, alltså.
De har ju ändå hittlig offensiv liksom bredd att rotera på.
Ja.
Alltså, dels förutom så här Ronaldo, Cavani, så är det Sancho, Rashford, Greenwood. Där bakom så är ynglingar i Elanga och Amadiallo och som, alltså, det går ju att laborera runt där på ett sätt. Även om de inte är fullt tränade till det, så tänker jag ändå att det ska de hitta lösningar på. Jag är inte så orolig egentligen för Uniteds offensiv, men skulle skadorna börja inträffa på det där centrala mittfältet, för där finns inte jättemånga som kan bytas av och orka springa så mycket som krävs om de ska spela ett rangspel.
Nej, tyckte Fred såg ju väldigt bra ut.
Ja, fått ett jättelyft sen Solskjær,
ja. Jo, men han är ju en bra fotbollsspelare. Det är Brasiliens förbundskapten.
Är han det?
Han är ju alltid svinbra i landslaget. Och tror väl att det finns något.
Hur mycket basilien ser du? Förlåt, jag har synat den här.
Jag har inte sett det någonstans såklart. Det är bara vad jag har hört och läst. Det var Brasiliens förbundskapten som sa...
Det går att läsa sig till saker.
Ja, men Brasiliens förbundskapten sa ju typ att det är den bästa mittfältaren i världen. Typ. Så jag vet inte vad de håller på med United.
De tugga kåkablad eller någonting. Alltså det är ju...
Nej, men det finns ju någonting där. Jag tyckte att han var bra. Och så här, men skulle en skada på honom... Det är ju den enda löpstarka mittfältaren de har i princip. Så...
Donny van de Beek har väl ändå skulle kunna göra ett dugligt jobb, tänker jag.
Men det tänker jag också.
I övrigt, nej.
Så det är så här, skada på honom, ja, då blir det lite tuffare. Liksom. Ska Matic och McTominay vara drivande i mittfältspressspel, då kan det ju bli lite halvsvajigt. Liksom.
Ja, verkligen. Men det, alltså, grejen är att någonstans så känner jag nu att här, till slut så tror de ändå sitt förnuft att fånga. Fimpade Solskär. Rangnick... Tillsättningen visar ju på en ambition att göra något nytt och något helt annat, även om han inte ska vara liksom tränare fortsatt. Så jag tänker att den här säsongen får väl gå lite som den går. Ragnar ska försöka implementera ett nytt tankesätt. Men jag menar, precis som du säger, det kommer ju behöva försäsongstränas och truppen måste ju justeras till den typen av spel som ska spelas. Så det blir väldigt intressant att se vad nästa liksom, tränarsteg blir. Och finns det liksom värvningar eller justeringar i truppen att göra redan i vinter? Tveksamt, men...
Justeras, alltså, det låter som så här ledningssnack för att sparka. Vem vill du sparka då?
Ja, exakt. Alltså, jag tänkte justera som värva och sälja. Framgent så kommer det behöva justeras utifrån rådande situation. Ska vi säga så?
Det får man säga. Det låter ännu mer corporate. Jag älskar det här. Fortsätt.
Ja, verkligen. Nej, men alltså, grejen är att det är ju... Någonstans så måste man ju knäcka ägg för att göra omelett. Och jag kan gilla att United väljer att göra den dit till slut. Och nu väntar liksom en ganska lång klimatiseringsperiod där det kommer gå upp och ner, precis som Pontus inne på. Det kommer komma skador och det kommer bli väldigt slitna spelare för att de inte är anpassade. Och inte vana vid att spela den här typen av pressspel. Hade de fått in liksom två Liverpool-spelare i sitt lag nu så hade de gjort enorm skillnad, tror jag. Men det finns ju... Alltså, därför blir det intressant att se redan i vinter vad de väljer att göra. Man skulle ju faktiskt kunna säga att en mittfältare med rejäl arbetskapacitet och förmåga att pressa och som är van vid högintensiv fotboll skulle ju faktiskt kunna kliva rätt in och göra United till ett mycket bättre, mer redo lag för Rangnicks fotboll, tror jag.
Ja, sen är väl, det troliga är ju inte att det blir någonting i januari, utan det troliga är att de väntar till sommaren och att den här säsongen helt enkelt går ut på att försöka klara Champions League.
Precis.
Ja, det tror jag med. Men det får man ändå gilla. Det är ju det här för bara nu om att liksom, det finns ju ändå en utstakad väg. Det finns ju de väljer ju samma väg lite som många andra gör med den högintensiva pressfotbollen och sådär att lite kloppskola, eller om det är klopp som har gått i rangningsskola eller skitsamma, det börjar man inte så mycket om att säga det där.
Wolfgang Frank-skola.
Ja, exakt. Men vad blir liksom Uniteds tränarval härifrån då? Det borde vi göra klart med ganska omgående, även om det är till sommaren, eller?
Ja, verkligen. Ja, det faktiskt. Borde de ju verkligen göra. De borde ju åtminstone ha en tanke på vem det kan vara. Och det här, någonstans får man väl ändå se det här som det mest spännande beslutet Manchester United har tagit sen Sir Alex lämnade. Liksom.
Ja, då blev det David Moyes.
Ja, men alltså, nu känns det som att nu har de chansen eller möjligheten eller liksom upp till bevis grejen här att verkligen välja för en gångs skull rätt. Ja. Inte välja fel. Liksom. Så det ska bli väldigt intressant att se vad de gör.
Det får man säga.
Ja, men jag tänker också att detta skulle kunna bli en liksom ännu större letdown än vad liksom David Moyes var. All respekt till honom för det han gör i West Ham och allting. Men jag tänkte på det var någon City-supporter som skrev efter att City-slaget West Ham att där, David Moyes gick ut och sa att ja, men de har pengar att köpa precis som de vill och vi kan inte göra det. Det var en City-supporter på Twitter som skrev: "Had all the money in the world and you bought Fellaini, you don't deserve money." Vilket är sant. Men det här skulle ju kunna bli en ännu större lättare, för att nu är det liksom United efter så här år med så här dålig, negativ destruktiv, gammalmodig fotboll har plötsligt liksom tagit in Rangnick som någon slags väg framåt. Det finns hopp och det finns liksom en ljusning på horisonten. Här har de ju chansen att verkligen sticka dolken i alla United-fans hjärtan och göra dem gruvligt besvikna.
Brendan Rodgers.
Ja, typ. Eller någon för namnet som... Alltså jag kan tänka mig så att tar man in Zidane och så funkar inte han alltid upp med Rangnick och det blir bara bråk och dåligt och allting slutar i besvikelse.
Det är det enda vi drömmer om, va?
Ja, och så ska vi ha då Benitez mot Zidane där, utan alla är missnöjda.
Okej, innan vi går vidare, en liten snabb grej här bara. Petter, har du någon bevis för att Salah inte skulle vara världens bästa fotbollsspelare just nu?
Det är en liten portugisisk kille vid namn Bernardo Silva som tyvärr för Salahs del står i vägen för att Salah ska räknas som den bästa. Tyvärr för honom.
Okej, det var en åsikt, det var inte ett argument?
Åsikt, argument, fakta, kalla det vad du vill.
Alltså Bernardo Silva är jättebra. Han är ju absolut en av de fyra bästa portugiserna i ligan. Det är inget snack om den saken.
Och jag tycker också att Mohamed Salah har varit kanske den bästa egyptiern sedan Amasakis dagar. Ja. I Premier League alltså.
Men vad skulle Bernardo Silva vara bättre än Mohamed Salah på?
Egentligen allt utom målskytte, va?
Alltså, det är ganska viktig grej för sig.
Ja, fast alltså Salah...
Grejen är så här. Mohamed Salah, han är en ganska grym fotbollsspelare. Jag tillstår det. Jag tycker att han har under en längre period visat att han håller en ganska hög nivå. Men så här. Min tanke var att vecka efter vecka efter vecka så är de båda kanske liksom de absolut bästa i ligan. Det tar liksom inte stopp det här året. För någon av dem egentligen. Och då blev så här, jag vet inte varför jag började sätta mig och fundera på det, för att egentligen har jag tänkt hela tiden att Salah är ju bättre. För att hans siffror är så sjuka. Men nu börjar jag mer och mer luta mot att alltså finns det lag i världen där Salah inte hade gått in i en startelva direkt? Det enda jag kan tänka på då skulle vara PSG egentligen. Men jag kan inte säga ett enda lag i världen där Bernardo Silva inte går rakt in i elvan. Och Salah finns det ett lag han kanske inte går in i elvan.
Och det är ju bara för att det är Messi som ockuperar den platsen. Och
gamla meriter.
Ja, exakt. Det är ju inte så att Messi idag är... Messi är ju alltid världens bästa fotbollsspelare. Det är ju, så är det. Så länge han lever kommer han alltid vara det. Men
nej,
idag,
inte när han är 71.
Jo, det kommer han visst vara. Nej, men det är så här... Det är svårt att argumentera för att Messi den här säsongen skulle vara bättre än vad Mohamed Salah är.
Nej, det är klart han inte är. Det är klart han inte är.
Så alltså, där är ju... Medan Bernardo Silva, typ vilka spelare konkurrerar han med i de andra älvorna? Är det Bruno Fernandes som han konkurrerar med, som han har Kevin De Bruyne i sitt eget lag? Eller kanske är det Luka Modric? Ja, liksom?
Är inte det kanske det största liksom berömmet till Bernardo Silva egentligen? Att just nu går det inte att känna att det finns ingen plats för Kevin De Bruyne på Citys mittfält just nu.
Jo, men alltså, han är en fantastiskt bra fotbollsspelare alltså på alla sätt och vis. Jag tycker att han är... Ja, men han har ju absolut varit Citys bästa spelare den här säsongen. Och jag tycker att City är det laget som tillsammans med Liverpool har varit bäst i ligan. Det är ju inget snack om att han är... Ja, men det är klart att han är... Ja, men han är väl topp 2 spelare i Premier League den här säsongen då.
Det är det jag menar. Det är egentligen inte liksom lönt att jämföra, för det är inte samma spelare och så. Jag vill egentligen bara vara lite provokativ för att säga att Messi är dålig. Men grejen är att just nu så finns det liksom ingenting Bernardo Silva inte kan. Jag tror det är det som är mitt argument på något sätt.
Ja, och det är... Den där skillnaden är ju att Mohamed Salah gör allt det fast mycket bättre. Det är ju liksom, Mohamed Salah är ju, han är bättre på att göra mål, obviously. Han är bättre på att skapa alltså att assistera mål. Han är bättre på att skapa målchanser. Han är bättre på att driva bollen framåt. Han är bättre på att driva bollen in i straffområdet. Det är liksom, det är en helt annan spelstil såklart, som Liverpool har, som är mycket mer aggressiv, vill springa snabbare, mer framåt, medan Manchester City ska bolla runt och sådär. Och det är två helt olika spelartyper. Men i alla de här liksom, det är ju de, ja, men mittfältsdelarna, att passa bollen mycket, ja, men det är Bernardo Silva bättre på. Han är mycket bättre på att ta ett ansvar defensivt, absolut. Men i alla de andra delarna, där är ju Mohamed Salah på en annan nivå. Och det är ju inte bara mot Bernardo Silva, det är ju mot alla andra spelare i världen just nu. Kanske inte Robert Lewandowski då, jag har inte jämfört det här. Men om man kollar på liksom hur, men att inte bara att assistera mål där Salah är typ fyra gånger så bra som Bernardo Silva. Att assistera förväntade mål, ja, där är han väl också typ en och en halv gånger så bra. Och att assistera ett skottläge, att göra någonting som leder till ett skott, där är han också bättre. Trots att det är han som oftast skjuter. För han skjuter ju också mycket mer. Så det finns liksom ingenting som Mohamed Salah inte är bättre än någon annan spelare på. Åtminstone de offensiva delarna. Det finns liksom ingen som är i närheten av honom i ligan i de kategorierna. Det är väl mitt case för att Mohamed Salah är bättre.
Det där tyckte jag var bra, för att det var så himla starkt underbyggt, bra argumenterat.
Tack.
Jag gillar det.
Tack.
Ja, men alltså det är också så här. Ja, absolut. Det är jättetråkigt bara att du använder fakta för att liksom stå av på mina känslor. Men Bernardo Silva är ju också så här, har lägre utgångsposition, men mest klinisk i ligan i skott. Han gör mest mål per shot attempt, eller näst mest mål per shot attempted. Vad ska vi säga? Open play shot creating actions.
Vänta.
Tre bakom Salah.
Petter, tog du av dig handskarna nu för att ta upp mobilen och läsa det här?
Nej, alltså det är givetvis saker jag har i bakhuvudet.
Jag tänkte, annars är det otrolig dedikering att göra det här i 15 minus skulle jag säga.
Han är den spelare som dribblat förbi tredje flest spelare efter Saint-Maximin och Traoré. Most ball carries from midfielders. En tvåa. Progressive ball carries, trea i ligan. Det är bara det att han är liksom överallt. Och då gör han dessutom ett defensivt arbete. Ja. Jag vet inte. Grejen är att jag vet ju att du har rätt. Alltså jag vet att du har rätt. Jag kan använda mina Paul Merson-ögon för att titta på fotboll och säga så här: ja, Mohamed Salah är nu en bättre fotbollsspelare. Men allting i min kropp har skrik och Bernardo Silva är bäst.
Så hejar du också på City i och för sig?
Ja, det gör jag. Det har du ju rätt.
Han är ju fantastisk. En fantastisk fotbollsspelare, Bernardo Silva. Det är inget snack om den saken. Och det är klart att Mohamed Salah, han spelar i ett system som gynnar honom extremt mycket i alla de här delarna. Men det betyder ju inte heller att det är någonting negativt av honom att han spelar i ett sånt system, för att det är ett system som gynnar honom på alla sätt och vis. Jag tycker att Mohamed Salah är en viktigare del för Liverpool än vad Bernardo Silva är för Manchester City också.
Jag är faktiskt inte säker på att det är sant längre, men jag skulle hålla med dig för, men nu vet jag inte vad City skulle göra utan Bernardo. Han är liksom både arbetstest och X-faktor 1. Jag ville bara sprida hans gospel. Nu kan jag säga att min promenadpartner har vaknat. Så jag tycker vi ska stänga den här butiken nu med Jonathan Lewis-tweeten innan han tappar huvudet.
Bra, då föregick du. Jonathan Lewis har skrivit en tweet. If you made a composite team from the Premier League's bottom 17, would it get into the top 3? Så jag tänkte att det är det ni får göra nu. Jag har inte gjort någon eget lag, för jag kan ingenting om fotboll. Men vi tar det lagdel för lagdel. Så liksom får ni ta...
Ja, men jag vill börja liksom, det är bara, om man slår ihop alla lag som inte är topp 3, alltså från West Ham ner till Newcastle, Burnley, Norwich, alltså alla de lagen, och slår ihop deras bästa spelare till att göra en startelva, använder någon av deras tränare, skulle de då ta sig in i topp 3? Det är ju bara den frågan.
Det är frågan, precis.
Rent... Jag vill ju brasklappa och säga, ja, jag tror ju att om Antonio Conte hade tagit över Manchester United så hade de utmanat. Så det är ju, det här är ju lite en icke-diskussion egentligen. Men det är ju kul att tänka så. Och jag tycker att när vi börjar längst fram, eller vi kan börja med tränaren och så forwards, mittfältare,
avsluta på målvakt.
Jag ska säga, när du sa det här för, så tänkte jag så här, fan, det här är en jättebra övning, för att det kommer vara omöjligt. Man kommer inte hitta en enda spelare. Sen så måste jag säga på förhand redan nu att det var lite lättare än vad jag trodde att det skulle vara faktiskt.
Ja, mm. Offensivt är det ju väldigt enkelt tycker jag. Mm.
Ja. Men nu börjar vi. Pontus, vem tränar ditt lag?
Antonio Conte.
Petter, vem tränar ditt lag?
Också Antonio Conte.
Ja, ganska inte så oväntat.
Ja, men väldigt, väldigt lätt.
Spelar dock inte Conte-formation.
Nej, jag...
4-2-3-1.
Jag har en 4-3-3 för att jag känner att en fembackslinje hade varit helt omöjlig att få ihop i det här,
ja, det
här
materialet. Det är faktiskt så här, det är helt omöjligt.
Men okej, Pontus, vilka offensiva spelare har du?
Ja, jag har en trident med Son, Ronaldo och Saka. Där finns det ju hur mycket som helst att välja mellan. Harry Kane skulle jag ju vilja ha med, men efter den här säsongen så kan jag inte ha det. Man kan byta ut Saka mot Greenwood eller Rashford om man vill det. Mm. Eller, ja, det finns ju en massa spelare som kan gå in där.
Vilka är dina offensiva?
Jag kan säga, ja, men då kör jag ju 4 offensiv i och med att jag kör 4-2-3-1. Och då har jag satt Kane på topp för att bevisligen ville ett av topp-3-lagen betala typ 1 miljard för honom i somras. Så även om hans form är dålig så är ju hans grundkapacitet så hög.
Ja.
Sen har jag då satt Son, Bruno Fernandes och Jadon Sancho. Men du kan lika gärna byta ut Sancho som Sam Rashford, Greenwood, alltså you name it.
Ja.
Offensiv kvalitet finns det ju en uppsjö av. Här lämnar jag ut Ronaldo mer för åldern än någonting annat.
Ja.
Mm. Mittfält?
Ja, mittfält 3 då. Med Bruno Fernandes, Declan Rice och Jurre Tielemans. Väldigt starkt.
Ja, jag har också Tielemans och Rice.
Ja.
Bakom Bruno Fernandes.
Ja, brutalt starkt ju. Får man ändå säga.
Ja, jättebra.
Offensivt. Ett lag som...
Vad han gör i Leicester. Han måste ju värva. Alltså omgående av ett bra lag.
Ja, det här är ju en offensiv som skulle lätt ta sig in. Mm. Alltså skulle kunna utmana alla lag i världen. Mm. Men det som slår en är ju när man ska ta ut den här backlinjen, för det var så jävla svårt.
Ja, alltså det är det man inte fattar. Det blev väldigt tydligt för er nu när man gjorde den här övningen att vänta nu, det är defensiven som särskiljer. Alltså det är ju där de bra lagen skapas verkligen.
Ja.
Men Petter, då får du börja nu då. Vilka har du i backlinjen?
Ja, då har jag från vänster har jag Ait Nouri, Varane, Fofana och Livramento.
Otroligt det här, Petter. Det är helt jävla sjukt. Jag har också plockat ut Ait Nouri, Livramento, Varane, men sen har jag Luis Dunk. Det här är ju helt stört.
Kicken konsensus igen.
Ja, men vi plockar in båda, plockar in Ait Nouri. Så
här, bara, han är jävligt fin, han har bra ålder, alltså... Bra offensiv egenskapen. Jävla fin spelare.
Ja, verkligen. Han har varit jättebra. Man kan ju ha Luke Shaw såklart. Men han har inte övertygat den här säsongen på något sätt. Men ja, kul att både jag landade i Ait Nouri. För jag tänkte såhär, fan, det här är ett märkligt val. Men ändå någonstans känner jag det här.
Ja, men mitt första val där egentligen på vänsterbacken, som jag annars tyckte var svårast, var Dwight McNeil. För att jag tycker att han har extremt spännande egenskaper. Jag skulle vilja se Pep köpa honom och göra honom till vänsterback. Jag tror att det hade funkat skitbra.
Mm. Jag tycker Kukureya i Brighton är ju ett alternativ också.
Ja,
som har varit väldigt bra.
Det har du fan rätt i. Han har varit fin som fan också. Jag tror att jag sett honom för lite innan Brighton-adventyret för att våga säga för mycket.
Ja. Sen bara
jag såg inte så jävla mycket Ait Nouri innan hon.
Nej. Men Varane känns ju självskriven i alla fall.
Ja.
Och sen är det ju helt omöjligt att hitta någon som så här, vem kan utmana? Ska man hitta någon i Spurs som skulle kunna? Nej, det går kanske inte. Arsenal verkligen inte. Mm. Kurtzoma var jag där och nallade på också.
Ja. Jag tror fortfarande lite på potential också. Att det finns utvecklingsbarhet i honom.
Ja, nej, han har ju varit skadad nu, så det är väl det som därför föll på för mig. Jag var inne på Johnny Evans för att tycka att han...
Ja, alltså inte dåligt shout. Han är jättestabil alltså.
Ja. Men Luis Dunke är ju min kille, va?
Ja, du har ju pissat på Ben White tillräckligt mycket för att man ska fatta det för det här laget.
Och sen så högerback, ja, Livramento. Han börjar ju bra, men inte varit kanske riktigt lika bra på slutet. Ja,
han är ett barn och han är en otroligt fin spelare. Alltså,
ja,
det är
verkligen.
Inte mycket i honom. Ger det 1-2 år så är han tillbaka en av de stora. Alltså, ja. Utan tvekan.
Men den här backlinjen är inte bra, alltså.
Det här det faller.
Nej, den är svagare. Den är svagare.
Den är liksom...
Vem har du i mål, Ponta?
Jag satte De Gea där.
Ja, jag satte Schmeichel bara för att...
Ja.
ja, jag tycker att han har varit så bra över så lång tid också. Han är alltid, alltid bra.
Ja.
Mm. Det sker lite för ojämn för min smak.
Ja. Ja, nej, men jag hade, det var ju Schmeichel, De Gea eller typ Emmy Martinez som jag var där och nallade på också. Men ja. Martinez har inte varit lika bra den här säsongen som förra.
Nej, jag så. Känner samma sak.
Men det, är, det känns ju verkligen som att det här laget hade kanske inte gått in topp tre.
Ja, det faller på backlinjen.
Det gör du, ja, verkligen.
Det gör det. Defensiven är för svag.
Ja, men det är ju Varann som kan göra en shout för att gå in i något av topp tre lagen. Av alla de här.
Ja. Mm.
Vi uppmanar någon av våra lyssnare att ta de här två lagen och ställa dem mot varandra och simulera på FIFA. Eller
det är typ samma lag.
Ja, men man får se vad som, de små skillnaderna kanske avgör lite grann.
Ställ dem ja. Mot topp tre lagen kanske.
Patrick av Ike Novi kommer det bli.
Och så får ni gärna komma med era egna lag också, twittra till Kicking Rush Twittern och säga
ja, ja. Gärna.
Det var kul.
Nu, mina vänner, ja. Är det verkligen så här att det är någon som börjar tröttna på att i tystnad peka på lastbilar och hundar och inte få återkoppling utan bara höra någon skrika om det här att Nori på ett större parkeringsplats. Jag måste rulla. Jag tackar för att ni lät mig vara med på länk och ha dålig timing och allting. Så får ni alla ni lyssnare och vi får ju liksom lyssna på min take om att ha barnet som har en Liverpool-supporter. Så får ni säga i efterhand vad ni tycker eftersom jag inte fick någon direkt återkoppling.
Det blir jättebra, Petter. Det är jättekul ja. Att du kunde vara med. Vi var så glada att du kunde ringa in.
Ja, vad skönt.
Ja?
Gå in och värm dig.
Ja, gå och värm dig nu.
Jag ska till öppna förskolan nu.
Mm. Oj.
Vad trevligt.
Visste ni att man numera sjunger Inte vinter spindeln med You Will Rock You-melodin?
Nej. Nej.
Nej, det är sant. Jag kan sjunga den för dig på jobbet någon gång.
Jag äcklas av detta.
Imse, vimse, spindel.
Fan vad vidrigt. Jag älskar Queen, men fy fan vilken jävla skitlåt det är. Alltså. Ja.
Då har vi veckans hot take. Jag rullar. Tack för att jag fick vara med.
Ja, varsågod.
Ciao.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.